be tillsammans. Vi kan väl stå upp, ska vi be. Tack Jesus att vi får hylla dig den här dagen och sjunga till dig och upphöja dig. Nu ber vi att du ska tala genom det jag säger också, att det får bli till liv för oss och att vi ska få lära känna dig, komma närmare dig. Kom och gör det du har tänkt nu Jesus i våra liv genom den heliga ande. Amen. Varsågod och sitt. Ja, idag så ska jag predika över en av adventstexterna som är för kyrkåret. Det är ju tredje årgången. Och då är det texten ifrån Jesus i Nasarets synagoga. Jag tycker det är en väldigt härlig text. Och adventstemat är ju ganska brett. Det finns många olika aspekter på det. Och här kommer ytterligare en aspekt. Jag läser ifrån Lukas evangeliet, det fjärde kapitlet, vers 16 och framåt. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och ge de förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen och räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, säkert kommer ni att citera ordspråket för mig. Läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. Ja, man skulle ju vilja varit med där i synagogan. När Jesus hade läst de här orden. Den förväntan som var i luften. Jag ska inte säga att det är låg förväntan här heller, för det tror jag inte. Det finns säkert en förväntan på Gud. Men där, när Jesus kom till sin hemstad och liksom på något sätt kom med sin programförklaring, så var det en väldig nyfikenhet. Vad hade han att komma med, den här snickarsonen? Och vi kan fundera lite, hur var det att gå till synagogan på den tiden? Ja, det verkar som att den mest grundläggande funktionen på den tiden i synagogan var faktiskt att man läste ur skriften. Varje sabbat, helgdag, kanske även på måndagar och torsdagar, där är man lite osäker, så lästes det framförallt ur Toran då, de fem Moseböckerna. Det var där man läste. Och i morgongudstjänsten på sabbaten och på högtiderna så innefattade det även läsning från profeterna. Och det var ju det som skedde den här gången när Jesus fick Jesajas bokrulle. Och efter den här läsningen så översattes texten från hebreiska till det talspråket som man hade där, arameiska, där Jesus talade i det området. Och sen fanns det ju andra ställen runt om i världen där judar träffades. Det kunde det översättas till andra språk också då. Men här var det arameiska. Tänk vilken grej att få översätta Bibeln varje gång man skulle försöka förstå den och liksom uttolka den. Och i slutet av de här gudstjänsterna som man hade i synagogan så kunde det även förekomma predikan då. Det var inte självklart, men i det här fallet så blev det ju så, för Jesus hade ju någonting att säga. Och Jesus, han gjorde som var vanligt, han satte sig ner. Att sätta sig ner som lärare, det var att ge en signal med sitt kroppsspråk att man utövade sin tjänst. Så egentligen borde jag ju sitta ner här idag också kanske då, om jag skulle följa Jesus, men det gör jag inte. Vi kanske skulle börja med det. Och det är ingen tillfällighet att Jesus vid andra ställen också i Nya Testamentet sitter ner när han undervisar. Dels höll han på ganska länge, men det var vanligt att lärarna gjorde det. Och vi kan också se att Jesus aldrig var kritisk till synagogegudstjänsten. Han verkar ha gått vanemässigt i synagogen. Han verkar ha deltagit i det gudstjänstliv som judarna hade och uppmuntrat till det. Och det har vi säkert någonting att lära oss utifrån. Och vi kan läsa om det vid flera tillfällen i Nya Testamentet, hur Jesus var i synagogor, talade där och undervisade. Och man har försökt att göra lite rekonstruktioner av hur en gudstjänst kunde se ut på Jesu tid. Förutom att det var väldigt mycket bibelläsning då från Gamla Testamentet, så fanns det någon typ av upplägg, i alla fall i vissa judiska kretsar. Man började med att sjunga lovsång. Det var psalm 145 till psalm 150 i Saltaren som man halvreciterade och sjöng, läste. Sen det andra var att man läste välsignelsen och den judiska trosbekändelsen, Shema. Det tredje var att man bad Amida-bönen, som var en slags friare judisk förvariant av det som Jesus undervisade om och gav oss den här bönen Fader vår. Men även judarna hade någonting som liknade det på något sätt med lite annat innehåll som man bad. Sen hade man en botsalm för det fjärde, där man vände sig till Gud och bad om förlåtelse och gjorde bot. Sen hade man läsning av Toran då, och profeterna från Gamla Testamentet. Lagen och profeterna läste man. Och för det sjätte så hade man en kaddish, en avslutningsvälsignelse i gudstjänsten. Så här kunde en gudstjänst se ut enligt forskarna. Man är inte helt säker, men ungefär så. Och Jesus han prioriterade att vara med i de här gudstjänsterna. I synagogan och i templet när han var i Jerusalem. Och därför så tror jag att vi kan lära oss någonting av Jesus. Att det är bra att gå till kyrkan på söndagen. Och andra dagar i veckan också. Det är viktigt med gemenskapen som vi har tillsammans. Som Guds folk och som Guds församling. Och Jesus visade det genom att vara med även i den judiska gudstjänsten. Och vid det här tillfället då så räckte man honom profeten Jesajas bok. Det var ju egentligen en rulle som han rullade ut. Och så läste han ifrån kapitel 61 i den här rullen. Som också talade om honom själv. Ifrån vers 18 då. Herrens ande är över mig. För han har smort mig. Med de här orden så menade Gud och Jesus att han var starkt uppfylld med den helige ande. Alltså den tredje personen i gudomen, den helige ande. Vi har Fadern, Sonen och den helige ande. Och den helige ande är kanske den som är lite svår för oss som människor att förstås på. Han är osynlig, men han är en person, precis som du och jag. Men han finns överallt och är osynlig. Men så kan han också uppträda mer förtätat på något sätt i en människa när han smörjer någon, när han fyller en människa med sin närvaro. Så blir den helige ande mer påtagligt närvarande. Även om han finns överallt och har skapat allting, så kan han också i en människa, i ett människohjärta, kan han komma speciellt starkt med sin närvaro och ha en speciellt stark kontakt och kraft. Och då kallar man det för att, i Gamla Testamentet så använder man den här bilden av att man blev smord. Och då kan man fundera, var kommer det ifrån? Jo, i det här kruset som vi alltid brukar ha här i våran kyrka så förvarar vi olivolja. Och det är en gammal tradition som man hade redan på Gamla Testamentets tid. Och när man smorde någon med olivolja så var det en symbol för att man liksom tänkte att den här personen skulle bli fylld med den helige ande. Och därifrån det bruket så kom det här ordet smörja, smörjelse, att bli smord. Så att det handlade om att man på den tiden kunde de vara ganska drastiska. De kunde hällde de ganska mycket olivolja över någon när de smorde dem. De tog en flaska eller ett oljehorn och så hällde man över profeter och kungar för att visa att de på något sätt var uppfyllda av den heliga ande, att Guds ande vilade över dem. Så det var en profetisk handling. Och utifrån det så kommer det här begreppet med att vara smord. Vi idag i vår kyrka brukar vi ta det lite lugnare med oljan, kan jag säga. Så du behöver inte vara rädd. Men på den tiden så ville man ha rikligt med olja när man smorde på det sättet. Och det är en fantastisk bild av Guds närvaro. Att den helige ande bor och uppträder förtätat i en person som har tagit emot Jesus som sin herre och frälsare. Och som har blivit född på nytt, som Jesus talar om i evangelierna. Då, när man blir född på nytt, då flyttar den helige ande in i ens person. Och liksom den helige ande tar sin boning. Gud tar sin boning i en person när man blir född på nytt. Och blir frälst kristen. Det finns olika namn för det. Och det här är någonting som Jesus vill göra. Han är smord, men han vill också att andra människor ska få del av den heliga ande och den här smörjelsen. På samma sätt som han levde ut det här andeuppfyllda livet för 2000 år sedan och kom med hjälp och nåd till människor, så vill han göra det idag genom oss i sin församling. Och det är helt fantastiskt. Jag tror det finns en otroligt stor potential här. Jesus säger själv att den som tror på mig ska göra samma gärningar som mig och ännu större. Så att Gud är väldigt generös när det gäller den heliga ande. Han vill verkligen fylla oss. Han vill använda oss på ett underbart sätt. Och hur är det här med att bli smord då? Hur kan man känna av det? Hur kan man uppleva det? Ja, det är väldigt personligt för varje person. Jesus levde ut det här på ett väldigt fint sätt. Men för oss idag så kan det te sig på olika sätt när vi får uppleva den heliga ande. I fredags så blev det ganska påtagligt för mig. Jag var inbjuden som gäst i Vision Sveriges live-tv-sändning i Göteborg. Och Björn Engelin var programledare där. Och jag är inte jättevan att vara i såna här livesändningar på tv, så jag var lite nervös innan vi satt och förberedde oss där. Men då kände jag, i den här när man satt och förberedde sig och bad, då kände jag hur Gud kom med sin närvaro på ett speciellt sätt. Jag kände hur jag blev varm och uppfylldes av Guds kärlek och kraft. Och det kändes väldigt skönt. Och så kan man uppleva det ibland. Det är ett uttryckssätt för hur Gud kan komma. Och sen upplevde jag även i programmet att när vi betjänade och vittnade och så vidare, hur den heliga ande var där på ett speciellt sätt, som man påtagligt kände av det. Och så kan man uppleva olika situationer. Det har du säkert upplevt, du som har den heliga ande i ditt liv, att det här kan komma och gå lite grann, men att det är en fantastisk gåva Gud ger oss när han kommer med tröst, med styrka, med uppmuntran och kärlek på olika sätt. Och det här är någonting som sker av nåd. Det är ingenting som vi människor själva kan styra över, utan det är bara Guds nåd som verkar. När han vill göra någonting i våra liv så låter han den heliga ande på ett speciellt sätt vara nära oss starkt, så att vi kan vara i tjänst för andra människor och tjäna Gud. Men också få ha den här nära gemenskapen med honom själv genom den heliga ande. Man skulle kunna säga, för att koppla till förra årets julspel, att det här är en slags superhjältekraft som Gud kan ha, liksom skickliggöra oss med för olika uppdrag och sådär. Och som är en fantastisk upplevelse att få vara med om, att man, fast man är väldigt brusten och Och jag tror vi alla känner oss att vi är väldigt bristfälliga som människor. Vi ser våra egna brister och tillkortakommanden. Så kan Gud ändå i sin stora nåd använda oss. Mitt i den här brustenheten och med allting man själv har i sin tanke och funderar över, så kan Gud i stor nåd använda oss. Och jag tror att det är viktigt att vi mer och mer försöker ta till oss att Gud använder brustna kärl, som det står i Bibeln. Han letar inte efter det perfekta, utan han har snarare ännu lättare att använda oss när vi är medvetna om att vi har brister och problem och är beroende av honom, att han ska få fylla på oss och använda oss. Så ödmjukheten är en viktig del för att kunna få leva ut det här livet som Jesus manifesterade genom att bära på. Det står det att han kom för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Jesus, han kommer med ett härligt, glädjefullt sätt att leva som är till hjälp för alla som är i behov och som behöver hjälp på olika sätt. Man kan uppleva sig fattig på olika sätt. Jag vet inte om du tänker att du är fattig. Vi i vårt land har ju gott om ägodelar. Vi har ofta relativt gott om pengar, även om inte alla har det som vi är medvetna om här. Så vi behöver hjälpa varandra på det området ibland. Men många av oss har det ganska bra ändå ekonomiskt och så. Då kan man uppfatta kanske att man klarar sig själv och så. Men man kan vara fattig på andra områden. Man kan vara fattig andligt, själsligt, kroppsligen kanske, eller ekonomiskt. Eller på något annat sätt. Och vad du än har för behov, så finns Jesus där. Han vill komma in i ditt liv och hjälpa dig. Se till att han får komma med sin glädje. Och se till att du i din fattigdom blir rik på grund av honom genom det han gör. Och det här är ju helt fantastiskt. Det är därför vi kallar det för glada nyheter. När vi pratar om, eller evangelium som betyder glada nyheter. För det är verkligen någonting fantastiskt som Jesus gör när han kommer till världen. Han talar om att han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Jesus kan och vill sätta oss fria från vad det än är som binder oss och gör oss till fångar. I torsdags blev jag väldigt glad. Jag fick höra av en kvinna att hon hade fått uppleva det här väldigt påtagligt. Den här kvinnan har ganska nyligen kommit till tro och börjat följa Jesus. Och så berättar hon att det hade blivit en sån förvandling i hennes hem nu när hon hade tagit emot Jesus. Förut hade hon upplevt hur det hade spökat hemma och det hade varit en väldigt jobbig atmosfär i hemmet. Men sen hon tog emot Jesus så var det borta. Det hade blivit en helt annan atmosfär. Och det gjorde mig så glad att hon fick uppleva verkligen det här att Jesus kommer med frihet för de fångna. Men det kan också vara bundenhet i missbruk av olika former och så vidare. Det Jesus vill komma in. Vad du än känner dig bunden av, så finns Jesus där för att befria dig och lossa de här bojorna som håller dig tillbaka. Jesus har kommit med syn för de blinda. Och det här finns ju flera dimensioner i det. Han har kommit för att ge nåd om insikt, så att vi får en rätt perspektiv på livet. Det är en slags blindhet att man inte ser Guds nåd och vad han vill med våra liv och med hela världen. Att ge oss ett nytt perspektiv. Det är att få sin syn tillbaka. Men Jesus vill också hela från fysisk blindhet och andra kroppsliga sjukdomar i våra liv. Och han vill hela från själsliga sår. Så Jesus har ett heltäckande glatt budskap. Det är det som är så fantastiskt. Vad vi än brottas med, så finns Jesus där för att hjälpa till. Ibland tar det tid, ibland blir det inte riktigt som vi har tänkt oss när han hjälper oss. Men min erfarenhet är att när man börjar följa Jesus och lär känna honom, så brukar saker och ting sakta men säkert läggas på plats. Och ens liv kommer i mer positiv dagar när han får leda oss. Och det är fantastiskt att se när Gud kommer med helande in i en persons liv. Ett fysiskt helande till exempel. Och just att få sin syn tillbaka är kanske en av de mest fantastiska saker som en människa kan vara med om. Jag kommer ihåg när vi var i Bangladesh för ett par år sedan och jag fick förmånen att be för människor där. Det var ju en väldigt tuff situation. Många av dem hade jättesvåra sjukdomar och man kände sig väldigt bristfällig att vara där som en Guds representant för att försöka hjälpa människor i den här nöden. Men det var en kvinna där som berättade via tolken då att hon var helt blind och inte såg någonting. Och så bad vi till Jesus och efter det så såg man på hennes ansiktsuttryck att någonting hade hänt. Och hon berättade via tolken att hon såg. Och vi provade och visade lite olika fingrar så här. Och hon kunde räkna hur många fingrar det var. 3, 2, 4. Och vi förstod att hon hade fått synen tillbaka. Och den glädje hon utstrålade och gav uttryck var helt fantastisk. Och så här kan det vara när Gud helar så är det något underbart. Samtidigt så är det också en stor smärta när någon inte blir helad och får leva kanske med en sjukdom hela sitt liv. Och jag har inga svar på det, jag tror ingen annan heller har det, varför det är så. Men Jesus har ändå kommit med helande. Han vill hjälpa och vi tror här att Gud kan hela när vi söker honom. Så talar Jesus om att han vill ge dig förtryckta frihet. Jesus är också ute efter att skapa frihet och rättvisa för alla förtryckta. Och inte bara för människor utan för hela naturen och skapelsen. Han har en plan att återupprätta allting. Och det tycker jag också känns väldigt hoppfullt i den tid vi lever när vi är påtagligt medvetna om miljöförstöring och så vidare. Att Gud har en plan. Han är intresserad av hela skapelsen. Och han har tänkt också att skapa ett slags fredsrike så småningom. Där människor blir fria från förtryck. Så han har, och redan här i världen vill han också skapa frihet för människor på olika sätt. Han är ute efter att förvandla samhället så att det blir mer rättvist, så att människor får det bra. Han är ute efter att förlösa en generositet i våra liv som kan hjälpa andra och så vidare. Så att det blir en frihet på alla plan. Och för det sista, att förkunna ett nådens år från Herren. Jesus kom och skapade en helt ny, unik möjlighet för oss människor att få uppleva Guds nåd och räddning till evigt liv för var och en som tar emot honom personligen. Han gjorde det genom att vara lydig Gud, Fadern i allt när han levde här på jorden. Och han gjorde det genom att vara lydig ända till döden på korset när han dog bort med alla synder som fanns här på jorden. De synder som vi lever med och hade i våra liv. Han dog bort med alla de synder som människor vill omvända sig ifrån och få förlåtelse från. De tog han där på korset. Han tog hela straffet på sig i sin kropp och dog bort med det straffet som var tvunget att bli utdömd för att det skulle kunna bli en lösning på syndproblematiken. Tänk vad fantastiskt att han var så kärleksfull och god, Jesus. Han var den stora tjänaren. Han offrade sitt liv för dig och mig. För dig, för dig, för dig, för dig, för dig, för dig och mig. Tänk att han var så fantastiskt god. Att han var beredd att offra livet för oss allihopa. För att vi skulle kunna få gemenskap med Gud. För att vi skulle kunna få uppleva ett nådens år. Ett nådens ögonblick i våra liv. Där våra liv blir förvandlade. Och Jesus, han dog inte bara. Han hängde inte bara kvar där på korset. Utan han dog där. Men han blev begraven sen, men sen så uppstod han på tredje dagen och lever idag i evighet och drar människor till sig. Här i den här gudstjänsten, kanske runt om på jorden, så drar han människor till sig. Han älskar alla människor och vill att alla ska få lära känna honom och komma till tro på honom. Så det var verkligen ett nådens år som Jesus förkunnade. Det var någonting nytt som började. Ett nytt förbund när vi allihopa kan få ha gemenskap med Gud på ett personligt och kärleksfullt sätt som inte var möjligt på det sättet innan. Jesus löste synd- och skuldproblematiken, straffproblematiken, genom att han tog allting på sig i sin kropp på korset. Och idag, här i gudstjänsten och när som helst, så finns det möjlighet att ta emot räddning i Jesus Kristus. Vi kan få säga vårt ja till Jesus. Vi kan få säga: Jesus, kom in i mitt liv. Kom in och bli min ledare. Kom in och bli min herre. Och när vi gör det, så kan det här nya livet, ett nådens år, få starta i våra liv. Vi kan få bli en del av den här världsvida rörelsen av Jesu lärjungar som är ute och förvandlar världen. Tänk att få vara med om något så stort. Och man behöver inte vara något speciellt. Gud tar emot alla som har ett villigt hjärta. Ingen är för dålig, ingen är för bra. Alla platsar hos Jesus. Det enda han behöver, det är en ödmjukhet och en villighet att låta honom få ta hand om ens liv och leda en och låta sin kraft verka genom en. Då kan det bli jättebra. Vill du vara med? Jag längtar efter att få ännu mer vara med i det här fantastiska som Jesus vill göra. Han inbjuder dig och mig. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att du har en sån härlig inbjudan. Tack att vi första advent får vända oss till dig. Det är en ny start på ett nytt kyrkår. Låt det få bli en ny start i våra liv också. Där vi får kanske på nytt bestämma oss för att följa dig. Och låta din nåd få pulsera genom våra liv. I svagheten är kraften störst, som du säger. Tack att det är möjligt att använda var och en av oss genom din stora nåd. Jag ber för den som är här som kanske inte har lärt känna dig än. Jag ber att du ska på ett speciellt sätt knacka på hjärtats dörr just nu och visa din kärlek och nåd. Och att de som inte har fått lära känna dig än ska våga öppna dörren för dig, Jesus. För du är den fantastiska Herren som verkligen bryr dig om oss var och en när du kommer in. Ge oss mod att våga öppna dörren för dig, Jesus, och släppa in dig i våra liv. För då är min erfarenhet att då blir det riktigt bra på sikt när man släpper in dig i sitt liv. Tack Jesus, ge oss det modet just nu. Amen.
Ja, vi vill stämma in i predikan med en sång här. I Filipperbrevet 2 står det om Jesus att han ägde Guds gestalt, men att han inte vakade över sin jämlikhet med Gud, utan att han kom ner och blev som en av oss och delade vårt liv, våra omständigheter. Och det är fantastiska nyheter, tänker jag. Och det är vad advent och jul och hela evangeliet handlar om, att Gud har kommit oss nära i sin son. Och det är inte bara liksom ett historiskt faktum, utan det är någonting som är en verklighet just nu som vi hör till predikan, att Gud vill komma oss nära genom sin ande och beröra oss i det som är gott och fungerande i vårt liv, men också i det som är brutet och sargat och det som kanske inte har blivit precis som vi har tänkt det. Och jag tror vi är många här inne som kan vittna om Guds närvaro i våra liv i sådana situationer. Jag kan göra det och jag tror många kan stämma in. Och Jesus kommer inte på några höga hästar. Han kommer på en åsna. Han kommer i ödmjukhet för att tjäna. Han kommer i ett stall i fattigdom. Så sitt gärna i bön under den här sången och ta emot Guds ande. Guds andedräkt in i ditt liv. Jesus är Immanuel, han är Gud med oss mitt i vårt liv. Himmelska ljusets högtid är inne. Se hur han nalkas, konungars konung, in i sin sargade värld han utträder. Detta är hoppet givet åt jorden, Herren i höjden, böj till de låga, kommer att bära all världens synder. Kristus vår broder, var du oss nådig, Fader och Ande, hör våra böner, evige Herre, dig vare ära. Lysande stjärnan blir till ett tecken, under dess ledning folken kan vandra, vägen till himmelens kungliga hosa. O, vilket under Gud har berett oss, han som är världens skapare föddes, iklädd sin egen skapelses mantel. Kristus vår broder, var du oss nådig, Fader och Ande, hör våra böner, evige Herre, dig vare ära. Kristus vår broder, var du oss nådig, Fader och Ande, hör våra böner, evige Herre, dig vare ära. Kristus vår broder, var du oss nådig, Fader och Ande, hör våra böner, evige Herre, dig vare.